Ni lyssnar på programmet 10 i 12 här i Radio Falköping, 90,8 MHz, eller fnf.nu, våran hemsida. Och det här programmet 10 i 12, det innehåller ju olika ämnen. Vi brukar hoppa allt ifrån musik till kultur till politik och även samtal. Det blir mycket samtal här. Och nu har jag fått hit Anna-Karin Jonsson, ska jag säga, som då kommer att komma till Wilhelmsro den 5 mars. Och vad kommer det att handla om då, Anna-Karin?
Då kommer det handla om att hellre bekräfta än härska. Det handlar om kommunikation och jag pratar gärna om vad det är som får kommunikationen mellan oss människor att fungera och vad som inte fungerar.
Mm. Det här är ett ämne som berör och både berör och upprör, tror jag, i vissa lägen också. Och du är ju ute och föreläser en del och sen har du då också en hemsida. Jag tycker vi tar det direkt här.
Ja.
För att det ska finnas möjlighet för lyssnarna att Precis. Gå in och kika lite grann.
Ja.
Vad har du för hemsidaadress?
Hemsidan är www.arligttalat.nu.
Ärligt talat alltså.
Mm,
I dataspråk.
Just det, exakt.
Ja. Och där kan man gå in och så kan man läsa. Jag har en liten sån här lapp framför mig. Mm. Där det står lite grann om vad det handlar om. Det här med härskarteknik och så i korthet.
Mm, precis.
Och många tänker nog, liksom jag gjorde egentligen när jag ringde dig, Anna-Karin, att man har hört talas om härskarteknik, begreppet och så vidare. Men vad innebär det? Vad är härskarteknik?
Mm, precis. För det första så utövas en härskarteknik alltid över någon som står högre i rang än den andra. Det är det viktigaste. Man kan alltså inte utöva härskartekniker två jämbördiga emellan. Då brukar jag säga då är det annat ofog man har för sig. Men just härskarteknik är alltså uppifrån och ner till någon. Det kan vara förälder över barn. Det kan vara lärare över elev. Det kan vara chef över anställd. Ja, du vet, det finns många olika sådana. Så det är det viktigaste. Och sen så finns det då många olika teorier omkring härskartekniker och jag arbetar efter Berit Ås teorier. Och Berit, hon är en norsk dame. Jag tror att hon blir 91 eller 92 här i vår faktiskt. Men på mitten på 70-talet då populariserade hon uttrycket härskartekniker. Hon är sociolog och socialpsykolog och tittade på det här. Hur beter vi oss mot varann? För hon märkte av det som politiker var det då. Att det hände saker i rummet som hon inte riktigt kunde sätta fingret på. Hon kände sig inte riktigt lyssnad på. Ja, du vet, så här, man kände att men det är någonting här. Så hon började iaktta och de andra politikernas beteende mot varandra. Och så kom hon fram då, så hon utkristalliserade 5 stycken härskartekniker. Det är därför jag har valt Berit. Jag tycker hon är så enkel och bra. För det finns väldigt många som pratar härskartekniker. Och det finns många som pratar om väldigt många härskartekniker. Men Berit, hon tog 5 för att man skulle komma ihåg det på ena handens fingrar. Och du vet, det som är lätt att komma ihåg. Det blir lätt att identifiera, lätt att lära sig och lätt att ta med sig. Och då får man större nytta av det, tänker jag.
Mm. Och om vi börjar då, ska vi kolla på den här, de här 5 olika punkterna då, Anna-Karin? Då har du till att börja med osynliggörande.
Mm, precis. Där tror jag vi alla kan känna igen oss att jag var med om det här någon gång. Det kan vara till exempel att vi är en grupp på 3. 2 stycken är väldigt intensiva i pratet, den tredje blir inte insläppt. Jag kanske sitter på ett möte, begär ordet, får säga det jag vill. Men det är ingen som lägger någon notis vid vad jag sa, utan det liksom... Mm. Och så går man vidare bara liksom så här. Det kan vara väldigt mycket med kroppsspråk. Att man med sin kropp utesluter någon. Jag sätter en arm lite för långt in på bordet. Lägger mina papper lite grann så den andra inte får plats. Det är också ett osynliggörande. Att den andra inte är lika mycket värd. Ska inte finnas med. Det är nog en väldigt vanlig härskarteknik skulle jag säga.
Det är nog många som känner igen sig i det,
ja.
Skulle jag tro.
Och det är ju så, härskartekniker hänger ihop väldigt mycket med kroppsspråk. Mm. Just så hur man beter sig liksom. Och...
Mm. Vi har också förlöjligande. Mm. Och det där är ju lite intressant. För förlöjligande och rolig jargong, eller ganska rå men hjärtlig jargong. Mm. Alltså det där känns som om den gränsen är ganska hårfin egentligen. Ja. Vad det var där.
Precis. Och när någonting är väldigt hårfint och svårt och ja, men man inte riktigt vet var den går, brukar jag säga, då ska man väl låta bli då kanske.
Mm.
För om man säger just det här med råmen hjärtlig, det är ganska vanligt att man säger det, att ja, men jag har en råmen hjärtlig jargong här på jobbet liksom. Vi har högt i tak och sådär. Mm. Så brukar jag alltid ställa motfrågan då, för vem är den rå och för vem är den hjärtlig? Det är ganska lätt gjort att det är någon som faktiskt inte är så road av den längre. Det spelar ingen roll om jag har haft den här jargongen i 20, 30, 40 år. Det kanske är någon som man märker går lite tidigare från fikarummet, som lämnar bordet, som inte tycker att det är lite lika trevligt att vara där längre. För förlöjligandet handlar just om förlöjligandet och förminskandet. Liksom, det handlar just om det här. Man gör sig rolig på någons bekostnad kanske. Det kan handla om sexistiska skämt, det kan handla om rasistiska, det finns massa olika saker. Eller bara göra sig rolig över någon annan, på någon annans bekostnad. Och det kan då göras väldigt medvetet, liksom att ja, men du vet, jag vinner poäng för att jag kan vara den som är rolig.
Mm. Men just det där med att göra sig rolig på andras bekostnad, det där tror jag, tänker jag, att det är en av de absolut vanligaste företeelserna överhuvudtaget egentligen.
Ja. Ja, men det kan det säkert vara, och många av de här härskarteknikerna handlar ju om liksom att få poäng själv för att jag lyckas sätta dit någon annan på något vis. För att, att jag är så kaxig och stor så att jag kan liksom klämma dit någon annan.
Ja, det är nästan som man får liksom ta en liten stund och ta in det här egentligen, känner jag. Men det är otroligt intressant.
Mm. Det är det som är så bra nu, för nu kan man pausa ifall man lyssnar på detta, va? Och så kan man fundera, så kan man lyssna igen. Är det inte så?
Jo, men det är det som är meningen.
Ja, ja. Jättebra.
Underhållande av information, Anna-Karin.
Mm.
Där får du nog förklara lite grann. Vad innebär det då?
Den tredje härskartekniken. Ja, men det kan det vara så att man får inte... Säg då att jag är utsatt på min arbetsplats. Att jag har kanske en chef då som utöver härskarteknik mot mig. Undanhållande information kan vara det att jag får inte den informationen jag behöver för att göra mitt jobb ordentligt. Jag sitter vid veckomötet. Vi ska prata om ett projekt där jag jobbar, som jag jobbar i. Och helt plötsligt får jag reda på saker. Alltså det verkar som att fler i rummet vet saker som jag inte blivit informerad om.
Mm.
Det kan ha varit ett informellt eftermöte efter förra mötet till exempel. Eller det kan vara att information har gått ut i e-posten men inte till mig. Eller jag blev inte kallad till mötet. Det kan vara så utstuderat att mötestiden blev ändrad en kvart, en halvtimme, men ingen sa till mig, så jag kommer lite sent och känner mig väldigt löjlig då. Och här handlar det om att, det kommer vi tillbaka till, för det finns olika sätt att bemöta de här härskarteknikerna på. Så jag kommer tillbaka till det, hur vi kan agera, tänker jag.
Mm.
Men just det här att man känner att jag har inte fått all information som jag behöver ha. De andra vet saker som jag inte vet.
Vi fortsätter på listan och har nummer 4 då.
Mm.
Och det är något som heter dubbelbestraffning.
Mm.
Och då får du nog också förklara vad det innebär. Då.
Precis. På engelska heter den damned if you do and damned if you don't. Alltså hur du än gör så blir det fel. Där kan det vara att jag får en arbetsuppgift. Jag gör den väldigt noggrant. Lämnar tillbaka arbetsuppgifterna och så får jag höra att det var väldigt vilken tid du tog på dig. Så. Mm. Så nästa gång jag får arbetsuppgiften så skyndar jag mig istället och tänker att här får jag ligga på då.
Mm.
Och då får jag höra att du är sådär snabbt som det gick, har du verkligen kunnat göra det här ordentligt? Och då handlar det ofta att man har fått ett oklart uppdrag. Vad är det som gäller egentligen? Vad är det för tidsram och hur vill man ha det gjort?
Mm.
Men här kan det också handla om en dubbelbestraffning, kan också vara det här att jag väljer att göra karriär fast jag har småbarn. Och får höra att du som har så små barn, är det inte synd att vara hemma med dem då? Och tiden går ju så fort. Och så väljer du att vara hemma istället med barnen då, för att höra att det är en del som har det skönt att kunna gå hemma och dricka latte hela dagarna. Alltså just det här att man, hur ska jag göra då? Det är liksom, vad jag än gör så blir det fel.
Mm. Jo, och det är säkert många som känner igen sig i det där också såklart. Påförande av skuld och skam, nummer 5 då på listan då.
Mm, precis. Och det är just det här att någon får dig att känna det som att det var ditt fel att du gjorde det hela. Det tydligaste exemplet som jag brukar ta, det är ju egentligen i rättegångar idag, fortfarande idag i olika sexualbrott, där offret är det som ifrågasätts mer än förövaren. Till exempel om det gäller då ett sexuellt övergrepp. Vad hade hon på sig? Varför gick du hem ensam? Ja, men du vet, just det här. Som att det är offrets skuld och skam. Det här var ju mycket vid Me Too. Man börjar prata om de här sakerna. Hela den här tystnadskulturen som finns handlar ju mycket om påförande av skuld och skam. Det behöver inte vara just i sexualbrott, och verkligen inte bara kvinnor som är drabbade heller. Men en tystnadskultur bygger liksom på att du ska hålla tyst, för det är ditt fel att det har blivit så här. Så man vågar liksom inte prata om det. Mm. Här kan det verkligen komma in, just om man är drabbad av härskartekniker, så kan det kännas väldigt skämmigt. Ungefär som att det är nog mitt fel att jag är drabbad. Mm. Alltså, vad har jag gjort som gör att min chef till exempel kan utöva den här tekniken över mig? Det är nog jag som rår för det själv. Så att man tar på sig skulden själv.
Sen, nu har vi gått igenom alla de här.
Då har vi gått igenom de fem, precis.
Och då är det ju lite grann hur man ska göra för att ta itu med det här. Och bryta mönster och så vidare och allting.
Precis, sånt, va? Exakt.
Vad ska vi göra så... att vi lyssnar på lite musik.
Det gör
Anna
vi.
Karin emellan. Så att det får sjunka in lite grann här nu.
Låter som en bra idé.
Återkommer vi. I'm gonna leave my shame in my mother's grave. I'm gonna leave it there so I can be saved. I'm gonna save myself at my mother's grave. Ja, ni har lyssnat på lite musik. Ni lyssnar på 10:12 här i Radio Falköping, 90,8 MHz. Och jag sitter fortfarande kvar här med Anna-Karin. Och vi, som ni hörde innan musiken här, så gick vi igenom de här fem olika punkterna. Om just härskarteknik och så vidare. Och hur man synliggör dem. Men, eller rättare sagt, ska vi ta upp det nu. Hur man gör för att ta itu med problemen. Så ska vi säga.
Precis.
Ska vi börja med nummer ett då?
Mm.
Osynliggörande.
Ja. Och då finns det saker, det som man kan göra själv, som kallas för motstrategier. Och sen finns det också bekräftartekniker som vi alla kan göra. Som vi brukar kalla för bekräftarteknikerna står för den goda kommunikationen. Om vi alla använder bekräftartekniker hela tiden, så skulle det inte vara så stor möjlighet för härskarteknikerna att få utrymme. Men om vi tänker då att vi har blivit osynliggjorda på något vis. Ta det här igen då, med det här sammanträdesrummet. Du sitter kanske i en förening. Eller på arbetet. Och du då känner att det är det här som utöver härskartekniken åt dig, som tar plats. Väldigt, alltså som knuffar undan dig, osynliggör dig på olika sätt. Då handlar det om, motstrategin är att ta plats själv. Och det kan man göra med själva kroppen. Alltså känna att jag stärker upp mig och nu breder du ut armarna. Och nästan så är det. För det som händer om man blivit utsatt för en härskarteknik under en längre period, det är att vi också börjar förminska oss själva. Det är ingen idé. Du vet, man har sina papper tätt in till sig och kryper ihop kanske rent kroppsligt. Liksom, och, ja, för det är obehagligt, det är otrevligt att vara där. Mm. Men att man istället faktiskt vågar sträcka på ryggen och räta upp sig. Och jag har mina papper tydligt framför mig. Jag har vattenglaset vid sidan. Och sätter det fötterna i marken gärna. Så att jag känner att här är jag, det här är min plats. Alla har vi liksom rätt till vår egen plats. När jag gör det, då skickar jag dels signalet till min egen hjärna att jag har kontroll på läget och blir lugnare. Men det blir också väldigt tydligt för de andra att, ja men, där sitter ju Roger. Det går liksom inte att komma ifrån. Där sitter han ju. Så att ta plats, det är liksom en motstrategi till det här att bli osynliggjord. Och då handlar det också om att om någon har sagt, jag har då fått prata men ingen la notis om vad jag sa. Att man då återigen, ursäkta, men jag kan bara få en reaktion på det jag sa. Ni behöver inte tycka om förslaget, men kan vi bara prata om det? Det är att ta plats. Supersvårt att göra om man är utsatt för härskartekniker, för man är oftast inte så kaxig själv då.
Nej.
Och det är därför bekräftarteknikerna finns. Jag tar den med en gång för det hänger ihop så bra.
Ja.
Då är det alla vi andra som sitter vid det här bordet som ser att, nu tar jag det som exempel Roger, att du är utsatt för härskartekniker. Jag ser att du försöker ta plats och allt vad det kan vara. Men jag måste också hjälpa till. Alltså annars blir jag ju den här tysta mobben som var på skolgården som bara tittar på när någon mobbar den andra. Jag kan också sitta med och hjälpa till och synliggöra dig. Och säga det att, ja men, kan vi inte prata om vad Roger sa? Liksom vi, jag är inte säker på att jag håller med Roger där, men jag tycker ändå var en intressant tanke. Vi kan behöva prata om det. Man behöver inte älska alla här i världen, men alla förtjänar respekten. Mm. Så att man hjälper till. Man kan också hjälpa till att synliggöra genom sitt kroppsspråk. Vända sig mot den personen, mot dig i det här fallet. Vifta tillbaka ordet. Jag vet, när man sitter på möten så är det väldigt vanligt att det finns här att ja, jag håller med föregående talare i detta mötet. Att man gör det i det här fallet också. Att jag tycker att det Roger sa var bra, eller jag tycker vi behöver lyssna på det igen. Så att man hjälper till att synliggöra.
Då stärker man ju självförtroendet på den här personen.
Precis.
Och så då vågar ju personen i fråga.
Exakt, också lite. Exakt.
Förlöjligande då, Anna-Karin. Mm. Vad kan man säga om det då? Hur kan man hantera det?
Ja, då handlar det ju om att faktiskt ifrågasätta. Om någon drar ett skämt till exempel. Att man vågar säga det att, men när du säger så där om mig så låter det ju som att du tycker att jag är löjlig eller tuntig eller... När du säger att jag inte ska ta någon mer bulle så får jag en känsla av att du tycker att jag är tjock eller vad det nu kan vara för någonting. Det är väldigt lätt gjort om man inte vill säga ifrån när någon skämtar för man vill inte förstöra den goda stämningen. Då är det väldigt viktigt att komma ihåg att det var den som drog det dåliga skämtet som förstörde stämningen. Inte du som vill rätta till allting igen.
Då måste jag gå in med en liten fråga där, Anna-Karin. För att jag tror att många kan nog känna just var går gränsen för en roman hjärtlig stämning och att det faktiskt är kränkande och ett påhopp egentligen.
Ja. För det första är det bara den som är utsatt som kan sätta den gränsen, för den har vi olika. En del är väldigt hårdhudade och tycker att jag bryr mig inte. Liksom, det gör mig ingenting. Medan andra kan vara väldigt känna att nej, men det sättet taggade mig. Jag mår inte bra av och tycker inte det är roligt helt enkelt. Det kan också vara så faktiskt att du har tålt det någon gång men idag gör du inte det. Så att det är väldigt mycket den som blir utsatt så att säga som får bestämma att det är inte okej. Och då får man ta det.
Vi fortsätter på listan. Mm. Undanhållande av information.
Och jag vill backa lite grann där. För att det handlar ju inte bara om att den personen som är utsatt ska kunna frågasätta. Utan vad kan jag runt omkring göra då? Vi som den här tysta mobben. Och det är ju att respektera. Det är bekräftartekniken. Istället för att förlöjliga människor så respekterar vi människor. Dra inte skämt på andras bekostnad. Jag kan ta ett exempel där som jag har hört talas om på en arbetsplats. Där man hade problem med jargongen i fikarummet. Mm. Där man faktiskt satte upp en klocka, en vällingklocka. Och den använder man efter 10 år. Och vem som helst ska gå och ringa. Inte bara den som känner sig utsatt. Men den som tycker att nej, det här var inget bra ämne att diskutera. Det här var, nu är det någonting som pågår. Man går fram och ringer i klockan. Och då bryts det. Mm. Då bryter alla och byter samtalsämne. Ingenting säger, men varför ringde du klockan nu? Ingenting sånt, utan bara, okej. Okay. Jag tycker det är så snyggt. Mm. Det är liksom ett fantastiskt bra instrument att kunna göra på en arbetsplats.
Det är det, absolut. Värt att notera också, givetvis. Undanhållande av information.
Mm.
Som man också kan känna av säkert vissa av er. Hur gör man det?
Då är motstrategin att kräva korten på bordet. Nu känns det som att ni har fått information som jag inte har fått ta del av. Kan vi ta bara 5 minuter så att jag får sätta mig in i vad det här är för någonting? Ni har fått handlingar eller har ni haft något möte emellan kanske någonting? Just det här att jag känner att jag inte har fått hela... Jag har inte tillgång till hela bilden som ni har så att jag behöver veta det. Det är motstrategin. Och det som är bekräftat tekniken på den här härskartekniken det är att informera.
Mm.
När jag märker att den här personen återigen inte finns med på sändlistan till exempel så går jag och informerar. Det här gäller ju ditt projekt. Så jag tänker att det här är information som du behöver ha också. Kanske har jag bättre tillgång till min chef så att jag kan gå in och säga att nu ser jag här att Magnus är inte med på sändlistan här och det är hans projekt. Men jag informerar honom, det är väl okej, va?
Det handlar mycket om att observation också egentligen. För jag tror många gånger kanske faller igenom att man menar inte att bete sig som man gör fast man liksom...
Precis.
Okunskap och brist på information eller brist på att man ser.
Ja, men exakt. Och det är ju så bra att du säger det också, för information är ju supersvårt. Alltså, vi har ju ett sånt informationstätt samhälle idag. Det är väldigt svårt att... eller det är lätt gjort att missa att informera kanske i alla lägen. Och härskartekniker behöver ju inte vara medvetet utförda. Och i de allra flesta fall, hoppas jag och tänker jag, så utgår jag från att människor vill väl. Man vill uppnå goda resultat, man vill ha bra stämning på jobbet och vad det kan vara för någonting. Om någon, och det är också viktigt här, om någon kommer fram till mig och säger att du Anna-Karin, jag vet inte, men det här som hände på mötet, jag vet inte om du tänkte på det själv, men när Kristina hade sagt ett förslag där så, ja, men du gick bara vidare till nästa punkt, det kändes jättekonstigt. Du kanske ska snacka med henne, för jag tror att hon blir lite sårad över det här liksom. För man kan ha den kommunikation omkring det, och jag kan säga att tack för att du upplyste mig om det, för det var verkligen inte meningen. Så för väldigt många, som sagt, det är inte meningen att man utövar en härskarteknik. Man är inte medveten om det. Men den som får det emot sig kan uppfatta det så.
Ja, det är hur den tar emot det, den som, så att säga, det är mycket det också. Det är återigen, så kan vi gå tillbaka till det här med förlöjligande och så vidare. Det är ju den som får det som
får avgöra.
Som får avgöra,
ja,
egentligen.
Precis. Utan att ansvaret ligger på den.
Ja, bra. Det var bra att du sa det, för det ska du ju inte göra.
Nej, precis.
Och det här med dubbelbestraffning, det är också en sån där grej som är viktig givetvis. Hur bryter man det mönstret då?
Ja, men då kan det vara att man blir tydlig och, när man får en arbetsuppgift till exempel, man är tydlig och be om tidsramarna. Jag får den här arbetsuppgiften, hur förväntar du dig att det ska, när ska det vara klart och hur ska jag göra det här? Eller om det är exemplet som jag sa, att man antingen är hemma med barnen och, eller gör karriär. Att man liksom bryter med och säger att ja, men det här är viktigt för mig. Jag gör det här på mitt sätt. Det här är mitt sätt att leva, det är mina val. Det är att bryta mönstret och vara tydlig med det.
Mycket av det här innebär ju att du behöver ha ett hyfsat bra självförtroende. Och jag tror att kanske för många att det faller där. Man har inte självförtroendet. Hur hanterar man sånt då?
Jag har själv varit utsatt för härskartekniker på en arbetsplats. Och jag kan säga att det går väldigt fort att sjunka i självkänsla när man blir utsatt för det här. Den första tanken och känslan är just att det är mitt eget fel. Att det är jag som har gjort det. Men från det att jag vågade börja prata med någon annan om det, så blev det lättare. Och det är mitt starkaste råd jag kan ge. Gå till någon. Kanske har du någon kollega du kan känna att du kan börja bolla med. Eller företagshälsovård. Eller vad det kan vara för någonting. Men börja prata om hur det känns. Att jag känner mig verkligen som att jag... Att, ja, men det är någonting på jobbet och jag är urusel. För ofta kan man... Det är inte så ofta man går hem och säger att jag är utsatt för härskartekniker. För att det tar tag innan man inser att det är det som pågår. Man kanske inte ens kände till vad det här är för någonting. Men man börjar prata om hur det känns, att det här, det kan vara då att man går till en kollega och säger att du, alltså, jag vet inte vad det är, men de här mötena, det funkar aldrig. Jag känner inte att det kommer till tals. Det känns som att alla mina förslag bara motas bort och allting. Kan inte du bara vara med och liksom, du är ju med på de här mötena, men kan du liksom inte vara med mig och bara och iaktta vad det är som händer? Så att man får någon kompis med sig i det hela.
Det är klart det är lättare om man har någon med sig och tar allt själv.
Ja, precis.
Absolut.
Precis. Och då dubbelbestraffningen, den som är bekräftad tekniken är, det är dubbelbelöning. Och det är helt enkelt att tänka så att vad du än gör så tänker jag att du gör så gott du kan. Den vore väl fin om vi hade i huvud taget med oss ofta, tänker jag.
Ja, absolut. Mm. Man gör så gott man kan.
Man gör så gott man kan. Att man inte tänker liksom att någon medvetet hela tiden gör elaka, dumma saker, dumma val eller vad det kan vara för någonting. Utan men alltså, det finns antagligen orsak till att det är på det här viset. Och så får man prata om det.
Innan vi tar den sista punkten, Anna-Karin, så ska vi faktiskt lyssna på lite musik till här, tänkte jag.
Det gör vi.
Det kunde vara värre, kan alltid vara värre, tänk på det. Och om det är svårt, kan det alltid bli bättre.
Radio Falköping, 90,8 MHz och programmet 10-12. Jag och Anna-Karin, vi sitter och går igenom den här listan. Och nu har vi ju då haft fyra punkter här som Anna-Karin har berättat. Hur ska man hantera de här grejerna om man märker någonting eller om man är inne i den här situationen själv? Och vi har en punkt kvar, påförande av skuld och skam.
Mm.
Hur gör man där?
Då är motstrategin att intellektualisera. Alltså, är det verkligen mitt fel? Är det verkligen jag som är orsaken till det här? Liksom? Är det så? Och verkligen gå in i sig själv och tänka, liksom, vänta lite här nu. Den här situationen. Var ligger skulden? Så. Samma sak som förut. Det är inte så himla lätt. Framförallt inte om man har varit utsatt för det här ett tag. Och då är det ju så att bekräftarstrategin är istället, eller bekräftartekniken är att bekräfta sig själv och andra. Att man ger sig en klapp på axeln, att man ser att, alltså jag ser ju nu att du ser tyngd ut av det här och vi får titta på vad det var som hände egentligen och hur såg ansvar ut, visste du från början vilka befogenheter du hade, det kan vara sådana saker också. Hur hade arbetsuppgiften utdelats från början, vilka befogenheter hade du, till vem skulle du rapportera, vad var det som hände? Och på en sund arbetsplats så finns det ju liksom tydliga regler för hur det här ska gå till. Men om det då är en situation när härskartekniker utövas så har liksom de här reglerna suddats ut.
Ja, precis. Alltså, du har ju några punkter till här också då.
Mm.
Kan du ta dem också?
Ja, Berit la till på lite senare tid så långt till två stycken härskartekniker till. Och det ena är objektifiering av kvinnor. Där handlar det just om reklam, sexistiska skämt, som hon insåg att det här har kommit till sedan 70-talet, så har det blivit en, ja, det blev så tydligt för henne, som kände att det här är en så medveten härskarteknik. Det var ganska nyligen till exempel ett tyskt skogsbolag eller maskinföretag som hade en katalog med lättklädda flickor på.
Mm.
Ja. Och jag vet inte hur du vet, men hur mycket du har jobbat i skogen och så, men det är inte så bra att vara lättklädd i skogen, va? Nej, det är ingenting som går ihop, det är alltså ingenting som förstärker maskinen. Det här är så typiskt, så här, väldigt enkelt sätt att säga att men det här är sexistiskt reklam. Och sen har vi våld mot kvinnor, som då är den sjunde. Och det är ju faktiskt ett av de vanligaste krigsvapnen till exempel, att man utför våld mot kvinnor för att komma åt hela landet egentligen då. Så det är de två som hon har lagt till, som pratar mycket för sig själv. Det finns inga bekräftartekniker och motstrategier direkt på dem, men de är tuffa.
Det här är otroligt intressant, Anna-Karin, och jag tänker att när du åker ut och föreläser så här som du nu ska göra här till så, så får du mycket frågor. Det, jag antar att du är kvar en stund efter och kanske lite innan också som du föreläser och säkert blir bombarderad med frågor, liksom jag har frågat dig en del nu. Hur reagerar folk?
Rent generellt så har jag upplevt att när jag pratar om, jag försöker att prata mycket om bekräftarteknikerna, alltså hur ska vi vara mot varann, så är det väldigt många som tycker att det är skönt att få liksom veta, ja, men hur kan jag agera då? Inte bara höra det här liksom, vad mycket hemskt det är som kan inträffa och vilka läskiga mönster som finns liksom så. Men vad kan jag själv göra? För att det är skönt att kunna få vara handlingskraftig. Väldigt många kommer ju ta upp exempel under tiden. Mina föreläsningar är inte att jag står och bara pratar, utan jag försöker ha en dialog. Jag pratar ändå om kommunikation. Så jag tycker det är bra om...
Integrerat eller...
Ja, men precis. Ja. För det är då det får liv. Då blir det liksom vad är viktigt för den här församlingen som är här just idag. Men många är ju på arbetsplatser där man har stora problem. När man tycker att det kan ligga i hierarkin från början kanske. Eller det kan vara någon som har varit anställd väldigt länge och jag är nyanställd på jobbet till exempel. Sen de mest infekterade frågorna de kommer efteråt när de andra
har
gått.
Jag kan tänka mig det. Mm. För det är något du inte kan ta i en grupp så kanske.
Ja, men precis. Det är jobbigt. Men, och det som många upplever väldigt skönt, alla har inte kunskapen om härskartekniker. Men för att höra talas om det här så kan det faktiskt göra att saker faller på plats. Att man liksom inser att det är det här som händer liksom.
Information, nog så viktigt.
Precis.
Och om man vill ha ännu mer information om Anna-Karin och om det här vi har pratat om nu, gå in på Anna-Karins egen sida, ärligt talat, där man kan då ta del av mycket mer information än vad vi har pratat om. Ska du ta adressen igen?
Då är det www.arligttalat.nu. Och där finns en liten flik som heter härskartekniker. Och vi har ju suttit här nu och tagit ett papper som man kan trycka ut där. Som man kan, en dubbelsidig A4 som man kan vika ihop i A6-format och ha i fickan.
Absolut. Och gör så. Jag säger så här nu, Anna-Karin, att lycka till.
Tack.
Den 5 mars. Nere på Vilhelmsro i Falköping så kan ni se och höra Anna-Karin. Det finns biljetter kvar, vet du.
Ja, det gör det. Det vore jättekul att ses där.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att vi fick komma.